Hej, vad skönt att se att det var folk som hade bättre koll på tiden än vad jag hade. Det fanns massa människor här redan när jag dök upp idag. Det finns de som hävdar att jag är tankspridd. Jag vet inte var de kan ha fått det ifrån, men det är ett väldigt missförstånd. Jag är inte tankspridd. Tankspridd, du vet, det är ju när man har... Man sprider ut tankarna runt omkring. Man har tankar precis överallt så här. Den som är tankspridd har koll på allt. Jag är inte tankspridd, kan jag säga. Jag är en oerhört koncentrerad människa. Jag kan bara hålla en sak i huvudet i taget så här. Men tankspriddhet är ju någonting som är lite av en folksjukdom nu för tiden. Det här att man ska liksom ha tankarna överallt. Det finns saker omkring oss som verkligen sliter och drar i våran uppmärksamhet hela tiden. Man ska i samma sekund ha koll på det som händer där borta, det som händer här borta, det som ska hända här sen, det som hände där alldeles nyss och det som kanske händer just nu. Och så ska man ha allting i huvudet samtidigt. Man ska sprida ut tankarna överallt och vara riktigt tankspridd. Då klarar man sig bra i våran tid. Men det finns risker med det där. Därför att jag tror att vi som människor är inte skapade att vara tankspridda. Vi är skapade för att vara ganska inriktade. Meningen är att vi ska ha ett fokus i våra liv. Jag ska försöka idag att sätta fingret på ett fokus. Och kanske på en hjälp för oss. Därför att den här tankspriddheten som breder ut sig omkring oss är för det första inget nytt fenomen. Det har funnits med oss så länge det har funnits fler än två människor på samma plats samtidigt. Det var ingenting nytt för Bibelns människor. Det har inte varit något nytt för kyrkan genom de 2000 år som vi har följt Jesus. Och det är ingenting nytt för oss. Och det är inte heller bara ett, så att säga, ett världsligt fenomen, utan det finns en andlig tankspriddhet som smyger in i det här. Och det är inte heller ett nytt fenomen. Jag ska utgå ifrån en... I min koncentration har jag gömt mina glasögon. Där. Jag ska utgå ifrån en text i Hebreerbrevet, kapitel 12. De tre första verserna. Och där står det så här. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss ifrån allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen, och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Herre, vi ber att du ska möta oss nu i ordet, att du ska göra oss öppna och mottagliga för det som du vill tala in i våra liv. Gör ditt ord levande och verksamt hos oss idag. I Jesu namn. Amen. Den här texten är en sån här problemtext för mig. Eller har varit när jag var yngre särskilt. För jag tyckte det där var väldigt besvärligt. När det står att vi är omgivna av en sky av vittnen. Då tänkte jag mig så här att det handlar om alla de där som har gått före oss. De som inte längre lever. Både de i Bibeln och de som jag kände och alla som har levt före mig. Och att de liksom är kvar.
Att de här vittnena är liksom människor som har gått före. Att de sitter på någon slags åskådarläktare och tittar på mitt liv. Och håller koll på mig. Så att jag lever som jag ska. Och om jag inte gör det så kan de fungera som vittnen. I en rättegång emot mig och säga att ja, men jag såg minsann vad du gjorde. Att jag liksom, att den här uppmaningen är att nu när folk tittar på, som det kunde vara ibland när man var liten och mamma och pappa hade gäster hemma, då var de alltid lite extra måna om att vi skulle sköta oss, att vi skulle vara snälla och skötsamma. Därför det var ju så pinsamt om gästerna då fick se att vi sprang runt och var som barn alltid är. Att låt oss skärpa oss lite extra nu, för nu finns det någon som tittar. Men allt eftersom jag har mognat, vilket jag har gjort faktiskt, både i livet med Gud och i livet i allmänhet, så har jag ju sett att det inte riktigt fungerar så. Och den här texten är inte ute efter det, utan någonting helt annat. Den här texten är faktiskt just menad att vara en hjälp emot den här tankspriddheten. Hebreerbrevet är ett speciellt brev. Det är lite extra krångligt kanske ibland att studera, därför att vi vet inte riktigt vem som har skrivit det. Och vi vet inte riktigt till vem det är skrivet heller. Det är lite som att man har fångat upp ett brev eller hittat ett gammalt brev. Och man vet ingenting om vem som har skrivit det. Men det är uppenbarligen så att den som har skrivit brevet var väl bekant med dem som han skriver till. Och skriver till ett väldigt specifikt problem. Som är dolt för oss i stor utsträckning. Men vissa saker kan vi se genom texten. Vi kan se att det här är ett brev som är skrivet till en judisk kristen gemenskap som förmodligen levde i någon slags husförsamlingsgemenskap. Troligtvis i Rom finns det saker som antyder. Det är en församling som har kommit till tro genom människor som har själva har lyssnat på Jesus och som har vittnat om honom, och deras förkunnelse har blivit bekräftad genom under och tecken, genom att Gud har låtit andens gåvor fungera i församlingen, förstår vi. Och det är en församling som har gått igenom, ganska nyligen gått igenom, en väldigt svår förföljelse. Troligtvis så skulle det här kunna vara skrivet någon gång mellan, om det nu är skrivet i Rom eller till Rom, så är det någon gång mellan kejsar Claudius förföljelse av de kristna på 50-talet, i början av 50-talet, och fram till templets förstörelse av 70. Så någon gång på 60-talet är det förmodligen skrivet. Och det som är det svåraste i det här är att de ledare som hade vittnat om Jesus och grundat församlingen och lett församlingen finns inte bland dem längre. De har dött. Möjligen till följd av förföljelsen. Det står inte klart och tydligt. Men de är i alla fall inte i livet längre. Och därför så har församlingen då långsamt att börja flacka med blicken. Man har tappat orienteringen. Saker har börjat smyga in. Modlöshet. Vilsenhet. Och fler har börjat att gå tillbaka till den judiska offerkulten. De levde ju förmodligen i nära anslutning till synagogan. För de hade fortfarande inte brutit med dem. Och fler har börjat att vända tillbaka till den judiska offerkulten. För det var någonting tydligt, någonting konkret som vi förstår i en situation när det som vi tror på blir svårare och svårare att hålla i blicken. Det man kan säga att de har drabbats av en form av den här andliga tankspridheten. När de inte längre har det där fokuset. När de inte längre har hjälpen att rikta dem och peka in vad det är det handlar om, så har de börjat att bli tankspridda. De har börjat att vända sig till höger och vänster. För tankspridheten, den andliga tankspridheten, den gör sådana saker med oss. Och det kan hända med oss lika väl som med dem. Att vi tappar orienteringen. Vi har inte koll på vart vi är på väg. När saker och ting sliter och drar i oss, så tappar vi bort vart vi är på väg. Vi vet inte vart vi ska, och då vet vi inte heller vilka vägar vi ska välja här och nu. Det står i Jakobsbrevet om de som tvivlar, att de är som vågorna på havet, som drivs och jagas av vinden hit och dit. Och likadant i Hebreerbrevet så uppmanar författaren dem att låt er inte ryckas med av alla främmande läror. Så det här är ett problem för dem. Och det är en av de första sakerna som sker när vi drabbas av den här tankspridheten. Vi tappar orienteringsförmågan. Det andra som händer, eller ett annat som händer, är att vi tappar hoppet. Vi tappar modet. Därför att det som hade drivit dem, det som hade gett dem mod, frimodighet och uthållighet tidigare, det var det där hoppet som de visste om. De visste vart de var på väg. De visste vad syftet med deras liv var. Och därför kunde de vara frimodiga. I Hebreerbrevet 10 och 32 så talar författaren om, jag säger det långsamt för att de som översätter ska veta vad vi pratar om. 10:32. Då talar författaren om det som har varit. Han säger, kom ihåg hur det var förr, när ni nyss hade blivit upplysta. Ni utstod många svåra lidanden. Ni blev smädade och förföljda och gjordes till allmänt åtlöje. Eller också så ställde ni er vid deras sida som behandlades så. Ni led tillsammans med dem som satt i fängelse. Och ni fann er med glädje i att bli berövade er egendom, därför att ni visste att ni ägde något bättre och mera varaktigt. Alltså så länge de hade koll på hoppet och riktningen, så var de frimodiga. Och de stod ut med både det ena och det andra. För det fanns ett hopp. Någonting som gav dem glöd, någonting som gav dem liv, som gjorde att de kände att det här kan jag stå ut med, för det finns någonting bättre som jag väntar på. Men när vi tappar målet ur sikte, så försvinner också frimodigheten långsamt. Vi blir modfällda. Och när det händer, så händer också det tredje. Att alla de här vägens uppoffringar plötsligt inte går att förstå längre. Det har liksom inget värde längre. Om vi inte har målet i sikte, då finns det ingen poäng med att leva på ett annat sätt än alla runt omkring oss. Då tar vi det minsta motståndets väg, så att säga. Därför att, varför ska vi vara annorlunda? Det är bara jobbigt. Det här var den här ständiga ångesten för föräldrarna i den judiska fångenskapen i Babylon, när de unga inte längre ville följa med, därför att varför ska vi vara annorlunda? Varför ska vi sticka ut? Varför ska vi inte göra som alla andra runt omkring oss? Därför att de hade inte längre minnet av ett hem. De hade inte identiteten i att vi är annorlunda, och vi är det av ett skäl. I en tid när man liksom mer och mer trycker på att du ska tro på det som du mår bra av. Du kanske är kristen, det är ju bra om du mår bra av det. jag mår bättre av att sitta i naturen och tro på trädmaskar eller vad det nu är. I det läget så behöver vi komma ihåg det här. Jag är inte kristen därför att jag mår bra av det. De allra flesta kristna i den här världen mår inte särskilt bra av det på många sätt. Det innebär svårigheter. Det innebär förföljelse. Det innebär att vi måste göra uppoffringar på ett eller annat sätt. Jag är inte kristen, jag följer inte Jesus därför att jag mår bra av det, utan därför att jag tror att det är sant. Jag tror att han är min herre, min frälsare. Och jag följer honom oavsett om jag mår bra av det eller inte. Men om jag inte har det målet i sikte, om jag inte längre har riktningen, då finns det ingen poäng med att göra alla uppoffringar som det innebär. Det är det här som är på väg att hända i Hebreerbrevet. Det är det som författaren har sett, att när de har blivit tankspridda, när svårigheterna och förföljelsen och annat har liksom långsamt skavt på deras uthållighet, deras inriktning, och när det inte längre finns någon som kan vägleda dem, så har fler och fler börjat att tappa orienteringen, tappa modet, frimodigheten. Och också fler och fler börjar känna att vad är poängen med att fortsätta med det här? Man är på väg att ge upp, helt enkelt. Och därför så skriver Hebreerbrevets författare det här brevet till dem. Och han ger några verktyg för att inte falla i den här tankspridheten. Några koncentrationsövningar, kan man säga, som han skickar till dem. Och några av dem tänkte jag att jag skulle peka på idag. Först så, han ger lite teologiska utläggningar. Går igenom grunderna ordentligt. Och visar på att Jesu offer på Golgata är någonting som gäller genom alla tider. Och det finns ingenting som kan mäta sig med det. Och det finns ingen poäng med att gå tillbaka. Det är inte ens möjligt att gå tillbaka till någonting annat. Utan det här är något som gäller genom alla tider. Och sen så ger han det här första verktyget. Han pekar på de som har gått före. Han pekar på någonting som vi måste ha med oss om vi ska klara av att leva som kristna i världen och som hebreerna är på väg att förlora. Han pekar på tro. I inledningen till kapitel 11 så säger han: tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Och sen så börjar han räkna upp exempel efter exempel på människor som har levt i tro. Tro på Guds löften. Tro på det som de har fått höra. Han ger dem liksom en lång lista på människor i skrifterna. Det är Abel och Henok och Noah och Abraham och Isak och Jakob. Och, ja, han räknar upp de stora namnen. Och säger till och med att nu kan jag inte fortsätta längre. Det finns inte utrymme. Men ni förstår poängen, säger han. I vers 33 så säger han: Genom sin tro kunde de besegra kungariken. De kunde utöva rättfärdighet. De kunde få löftena uppfyllda. De kunde täppa till lejonens gap, släcka rasande eld, undkomma svärdets ägg. De var svaga, men de blev starka, fick kraft i striden och jagade främmande härar på flykten. Han pekar bakåt och säger: se på de här. Se på vad ett liv i tro faktiskt kan åstadkomma. Och så påminner han dem också om deras egna som de känner. Deras ledare som hade gått före i lite längre fram, kapitel 13, vers 7. Så säger han, tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se på vad deras liv förde fram till och ta efter deras tro. Alltså, se på det som Bibeln vittnar om. De människor som har gått före. Se på dem ni själva känner. Som har levt ett liv i tro på Guds löften. Och som visar att det håller. Det håller att leva på. Det håller att lida för. Och det håller att dö på. Det här är vittnena som han pratar om. När han har räknat upp alla de här så säger han, nu när vi är omgivna av en sån sky av vittnen, så låt oss också då befria oss ifrån allt som tynger, synden som ansätter, och hålla ut i loppet som ligger framför oss. Alltså, vittnena är inte där för att vittna mot dem, utan de finns där för att deras liv vittnar för dem. Vittnar om att Guds löften håller. Gud är trofast. Fast du kanske inte ser det just nu, så håller det att leva på. Och det håller att dö på. Och så sätter han fingret på det största exemplet av alla. När han säger, låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom så uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sån fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Alltså, den här verktyget som han ger handlar om att se på de föregångas vittnesbörd och koncentrera er på Jesus. Ni ser massa saker omkring er. De river och sliter i er. Det finns allt möjligt som vill stjäla er glädje, stjäla er hopp, stjäla er trofasthet och er trohet. Bryr inte om det. Koncentration. Se på Jesus. Och sen kommer han till ett annat verktyg längre fram. Kapitel 12, vers 12. Så säger han, styrk därför era matta händer och svaga knän. Styrk därför era matta händer och svaga knän. Och det här är ett citat, en anspelning. Som kommer ifrån Jesaja 35. Som är ett budskap till folket som lever i fångenskap i Babylon. Som har hela tiden blivit matade med uppgifter om att det är ingen idé att fortsätta hoppas. Ge upp. Det finns ingenting att återvända till. Gud har glömt er. Och i den situationen så talar profeten Jesaja in och vill liksom väcka dem tillbaka till minnet. Minnet av hoppet. Han börjar där med att säga, öknen och ödemarken ska jubla och det förtorkade landet ska glädjas och blomma och så vidare. Och så kommer han då till vers 4 där han säger, därför, för att det är så. Eller vers 3, ge styrka åt kraftlösa armar. Ge stadga åt skälvande knän. Och säg till de förskrämda, fatta mod. Var inte rädd. Det andra verktyget som liksom Hebreerbrevets författare ger oss. Det första är, tänk på de föregångnas vittnesbörd. Det andra är, bevara gemenskapens vittnesbörd. Ser du någon omkring dig som är på väg att ge upp, gå inte förbi. Ser du någon som är på väg att tappa modet? Ser du att glöden i hans eller hennes ögon börjar falna och man börjar känna att man börjar se att du är på väg att tappa modet? Se till att vara där. Se till att stärka de svaga händerna. Att ge stadga åt vacklande knän. Var ett vittne för varandra, säger han. Var ett vittne för varandra. I den här situationen som ni står i. Se till att hjälpa någon annan. För ni vet hur det är när man rent liksom gymnastiskt jag vet inte hur ofta vi gör det, men om man träffar någon som sitter fast i en lerpöl, det finns ju så många lerpölar omkring oss, och någon liksom håller på och har fastnat i den där gyttjan. Om du testar att gå dit och liksom trycka ner den här personen, så kan du ju se liksom vad som händer med nivån på dig själv här. Man liksom försvinner längre och längre ner. Eller så kan du gå dit och göra tvärtom. Ta tag i personen i gyttjan och dra. Ser du vad som händer med nivån? Man kommer faktiskt högre upp. När jag möter en människa som själv är på väg att tappa modet och jag finns där för att uppmuntra den personen, så kan jag själv efter ett tag märka, ja men vänta nu, jag tror ju faktiskt på det här själv. Det låter ju faktiskt som att det här är sant. Och så stärks man när man ger uppmuntran till den andra. När man finns där för att ge stadga åt självande knän. Gemenskapens vittnesbörd är oerhört viktigt. Det finns ju väldigt många olika sätt att göra det naturligtvis. Jag tror att vi behöver lite kreativitet. Naturligtvis, i mötet med andra människor. Ett sätt som vi faktiskt kanske inte tänker på, det är faktiskt det vi gör här idag. Vi firar gudstjänst tillsammans. Vi är här gemensamt för att rikta blicken på Gud. För att tillbe honom. För att lyfta upp honom, hans namn, och säga han är störst. Det var någonting som man märkte hos just folket i fångenskapen i Babylon, är att deras gudstjänstliv förändrades väldigt mycket under den här tiden. Man började sätta större fokus på, alltså mindre fokus på de enskilda personliga offren. För man hade inte tillgång till templet längre. Och mer fokus på gemenskapen. Och mer fokus på att upphöja Gud. Nu när det fanns tydliga bevis på att det fanns en kung som tyckte sig kunna bestämma vad som helst och det fanns andra makter som utövade sin auktoritet över dem, så träffades man för att säga, det finns en annan kung, vet du, som är större. Det finns en annan kung och han håller hela jorden i sin hand. Och så samlas man för att tillbe Gud, för att påminna sig om att Gud är trofast, att Gud är mäktig, att Gud har omsorg om oss. Och så uppmuntrade man varandra i det. Precis som vi gör här idag. Och sen, så när han har påpekat de föregångnas vittnesbörd, gemenskapens vittnesbörd, så i den nästa vers 12 och 13, alltså vers 13, kapitel 12, vers 13, så säger han, gör stigen rak för era fötter, så att det ben som haltar inte går ur led, utan istället blir friskt igen. Och det här är också ett citat. Det är en hänvisning till Ordspråksboken. I Ordspråksboken kapitel 4, vers 26, så står det, ge akt på var du sätter foten, så att du alltid vandrar på fast mark. Vik inte av åt höger eller vänster, håll dig borta från det onda. Vik inte av åt höger eller vänster. Håll dig borta från det onda. Och sen efter det här då, så i det här och det nästa kapitel, så börjar han ge en massa förmaningar. En massa etiska regler som är ganska vardagliga. Och som man kan tycka är lite märkliga att stoppa in i den här. Han liksom har ganska sprakande argument ända fram till det här. Och så börjar han slänga ur sig såna här moraliska pekpinnar. Han liksom, ja, han pratar om att hålla fred med varandra och att visa gästfrihet, att hålla äktenskapet, att inte vara otrogen, att inte leva för pengar utan vara förnöjsam, och att inte glömma bort att göra gott, att vara, ja, att leva gott på många olika sätt. Och tanken här är, nu låter det som att man är tillbaka i den där vittnena som tittar på, så att säga. Men det är inte det som är poängen, utan tanken är att han säger, gör stigen rak för era fötter så att det benet som haltar inte går ur led utan kan läkas och bli friskt. Alltså, när ni är ens, du är i en pressad situation nu. Och det kanske ligger nära till hand att börja kompromissa med, ja, men nu är det jobbigt så att jag behöver inte tänka så mycket på det där med att leva gott, att göra det som är rätt hela tiden, för jag har det ju jobbigt nu. Men här säger han precis tvärtom. Han säger, du är i en pressad situation, så se till att inte göra det svårt för dig i onödan genom att börja kompromissa med att leva gott. Se till att tänka på hur du lever. Se efter var du sätter fötterna så att du vandrar på jämn och stadig mark. Och det här är också en form av åminnelse. Alltså en minnes- och koncentrationsövning. Därför på samma sätt som de som har gått före och de andra i gemenskapen kan vara vittnen för oss, så kan faktiskt vi själva leva på ett sätt som gör att mitt eget liv blir en påminnelse för mig. Genom att leva på ett sätt som gör att Guds rikes konturer blir tydliga i mitt liv, så påminner jag mig om att Guds rike finns där. Jag påminner mig om hur Guds rike ser ut. Och jag påminner om att det kommer en dag när det här ska gälla. När rättvisa ska råda. Genom att själv utöva rättfärdighet och rättvisa, så påminner jag mig om att det kommer en dag när rättvisan ska bredas ut över jorden. Genom att själv visa kärlek och gästfrihet, genom att förlåta, genom att verka för frid, så påminner jag mig om att det kommer en dag när de här sakerna ska gälla över hela jorden. Genom att leva på ett sätt så att Guds rike blir synligt i mitt liv, så påminner jag mig om att det finns, att det kommer att bli så. Tron väx där. Det är det som det får näring av att jag gör på det här sättet. Jag lever som om det redan vore synligt. Tron är grunden för det vi hoppas på, som ger oss visshet om det vi ännu inte ser. Så att istället för att sitta hemma och be Gud om att Herren gör mig givmild, så kan jag börja ge som om jag redan vore givmild. Så kanske jag efter ett tag upptäcker att oj då, det ser nästan ut som att det är sant. Istället för att sitta hemma och be Gud, Herre, hjälp mig att älska människor, så kan jag börja leva som om jag redan älskade människor. Så kommer jag en dag att bli överraskad och se att mitt liv är fullt av kärlek. Genom att börja praktisera min tro, så blir den sann. Så blir det en åminnelse, en påminnelse för mig. En koncentrationsövning. Att se att det kommer en dag när Guds rike ska bli uppenbarat. Och det finns också för oss väldigt mycket omkring oss som försöker att göra oss tankspridda. Det kan vara precis som det var för hebreerna här, att att vi kanske lever i en långvarig tid av svårigheter, av oro, av saker som liksom nöter på vår beslutsamhet och gör det svårt för oss att hoppas och vara glada. Det kan vara bara vardagens bekymmer eller vardagens förhoppningar och glädjeämnen eller saker som ska organiseras och allt som händer omkring oss. Det kan också göra oss tankspridda. Det kan vara någonting helt annat som just nu är väldigt stort för mig, som just nu uppfyller mina tankar. Och i det läget så är det väldigt lätt att bli glömsk. Det är fullt naturligt. Och därför så behöver vi öva oss i att minnas. Vi behöver öva oss i att koncentrera oss på det som är centralt. Vi behöver se på skriftens vittnesbörd, som hebreerna gjorde. Vi behöver på ett särskilt sätt, som vi gör nu den här helgen, minnas dem som har gått före oss. Komma ihåg deras vittnesbörd och se att de levde i tro och Herren hjälpte dem. Och nu har de gått hem och är hos Gud. Låt det bli en påminnelse för dig att det är så. Vi behöver rikta våra egna liv. Öva oss på att praktisera det som vi tror på. Så att våra liv också blir en påminnelse om vad Gud kommer att göra med våran jord. Och ytterst sett så måste vi se på honom som är livet självt. Han som kallar oss att följa honom på den här vägen som vi går. Han som är vägen och vägens mål. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom så uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Och nu sitter han till höger om Guds tron. Tänk på honom så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för din outsägliga nåd mot oss. Vi tackar dig för att du möter oss mitt i våran förvirring. Att du finns oss nära, även när vi inte ser dig. Nu ber vi dig, Herre, att du ska göra oss skarpa i sinnet. Hjälp oss att koncentrera blicken på dig, på det du har gjort. Hjälp oss att se det som du uppenbarar för oss. Låt din heliga ande tala i våra liv så att andras väg också får bli ett vittnesbörd för oss. Herre, tala i oss så att allt vi ser omkring oss blir vittnen för dig. Hjälp oss att vara vittnen för varandra. Hjälp oss att uppmuntra varandra. Att bygga starka fästen. Så att de som är vacklande kan få stöd. Hjälp oss, Herre, att leva efter din rättfärdighet. Efter ditt rikes principer. Så att vi får gå på stadig mark. Så att vi får minnas dig. Glädjas tillsammans. Tillbe dig. Och så att vi i hopp och beslutsamhet och uthållighet kan få gå den vägen vi har kvar här på jorden. Till ditt namns ära. Till den dagen då ditt rike ska fullbordas på jorden, Herre. Nu ber jag att du ska ta emot resten av våran gudstjänst. Att du ska möta oss var och en. Att du ska finnas hos oss, möta oss i bönen, i nattvarden. I sången och musiken. Och gör ditt verk i våra liv idag. I Jesu namn. Amen.